I den treenige Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi fortsätter mötet och jag läser Guds ord från Lukas evangeliet, dess 7:e kapitel, från vers 36 till slutet av kapitlet. Orden lyder i Jesu namn. En av fariséerna bjöd hem honom på en måltid och han gav dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa det för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa det Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sade han. Två män stod i skuld hos en penningutlåtare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sade Jesus. Och vänd mot kvinnan, sade han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa det till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa det då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Amen. Jesus hade bjudits in hem till fariséerna. Lukas berättar tidigare hur Jesus också hade blivit bjuden att komma hem till publikaner och tullindrivare för att äta middag. Det var ett tecken för att man vördade att vilja ta hand om sin gäst när man bjöd dem till middag för att äta en måltid. tid på ett annat ställe berättar Jesus hur Johannes döparen har kommit, att han inte äter bröd och att han dricker inte vin, och att i honom finns en ond ande. Guds son har kommit, han äter och han dricker, och ni säger att vem är han som dricker och äter som är vän med publikaner? Jesus tog inte avstånd från denna inbjudan. Den som bjöd in Jesus till en måltid, oavsett om det handlar om publikan eller en tullindrivare eller en fariser, så tog Jesus emot inbjudan från dem. Evangeliet för fram till oss en kvinna och en man. En syndig kvinna med dåligt rykte och en uppskattad med gott rykte, en farise. Det verkar som så att det har samlats med dagens uttryck med att vänner som håller väl samman, en slags inre klubb. Normalt sett samlades endast män tillsammans. Kvinnor hade ingenting att göra på såna här möten. Men nu händer det någonting mycket underligt, något som var konstigt. Och det var underligt att det hade kommit en kvinna mitt ibland män. För att förstå denna berättelse så kan det vara bra som till bakgrund att förstå att hur såg rummet ut där det samlades. Det hade inte bord som såg ut som våra bord. Det fanns lägre bord. Det fanns tre bord som bildade bokstaven U. Och måltiden fungerade så att man låg på sidan. Och inuti den här bokstaven U sköttes serveringen. Man hade alltså samlats hemma hos fariséerna. Jesus hade kanske varit och undervisat på detta ställe i synagogan. Och fariséerna hade respektfullt bjudit in Jesus för att komma hem. Och fariserna har vi hört mycket talas om i Bibeln. Vad har du för slags bild om fariserna? Kanske till och med så att barnen säger först att det är skenheliga, att det är egenrättfärdiga, de här fariserna. Och det talade Jesus om också. Jesus berättade att Mose stolar ägs av fariséerna och de skriftlärda. Och påminner att gör som de säger och följ deras lära. Jesus sa inte att lyssna inte till fariséerna. Men han fortsatte. Men ta inte lärdomar från deras verk. För det talar en sak och gör en annan sak. Att de lägger fram stora tunga bördor. Och ger det till andra människor att uppfylla det. Trots att de inte själv har en avsikt att på något sätt uppfylla det krav de ställer på andra. Fariserna var judar. En slags parti. Där fanns många judiska präster med. En slags opposition, en motståndskraft mot övre prästerskapet. Det betonade att fylla lagen och traditioner och fädernas traditioner, att lagen skulle tillämpas på alla livssituationer. Men i dessa egna justeringar så tog de avstånd till all slags skenhelighet. Det sa alltså att man absolut inte på något sätt får vara skenheliga. Och det tog sin tro på fullaste allvar. När vi tänker på det, på fariserna och hur det var på skenhelighet, kan vi finna det i vår tid? Kanske känner mig frestad just i stund att kanske peka mot andra människor, olika andra väckelserörelser eller kyrkan eller olika personer som verkar inom kyrkan. För där finns det ju fariser. Säkerligen är det så. Men vågar jag berörd av denna evangelien, att inte finns det väl det här slags farisén mitt ibland oss också, att vi är hårda i våra hjärtan, att vi är skenheliga, och vågar titta ytterligare ett steg närmare på detta, att i dig och i mig finns denna del i mig också. Och det här för evangeliet fram till oss. På vilket sätt kunde det här med att vara farisé synas våran berättelse? Denna farisé som hade kallat på Jesus såg vad Jesus gjorde, eller såg vad kvinnan gjorde. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Farisén var förskräckt. Alla visste ju, ryktena hade spridits i byn, att hon är en sådan slags kvinna, en prostituerad. Att undvik henne, låt inte hon komma nära. Finns det någonting bekant i detta? Är det inte så att vi också mycket lätt hamnar i olika situationer där vi blir förskräckta över någon person? Att titta undvikande, avståndstagande. När någon vän kommer till oss för att berätta, har du hört vad den andra vännen har gjort eller låtit bli att göra? Hur agerar du då? Frestelsen att bedöma hur andra gör finns djupt i oss, att jämföra stora små saker är en del av oss. Har vi såna här diskussioner, någon har kommit att berätta någonting riktigt häftigt, har vi stannat till och frågat, att har du närmat dig denna personen rakt, varför kommer du till mig för att berätta det? Har du pratat sinsemellan med denna person? detta uppmanar Mattes evangelium oss att göra i 18 kapitlet i Kristi kyrkolag. Kanske går vi inte vidare för att skvallra, men vi säger på ett vackrare sätt att jag är oroad över denna person, att det finns ett budskap av kärlek i det, men om vi på något sätt för vidare om en broder eller en syster om olika saker som har hänt och inte närmar oss direkt, vi frågar inte under vilka bördor denna person vandrar i, utan lyssnar bara till det som vi får höra runt omkring. Guds ord. Buden. De påminner om, så att säga, ge inte falsk vittnesbörd om det som står närmast. Jesus själv talar mycket tydligt om det i ett annat sammanhang. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt egen? Och hur kan du säga till din broder: låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Detta Guds ord kommer mot oss, dig och mig. Ingen av oss är utanför det här ordet. I evangeliet är central del finns det här med att hälsa och att låta bli att hälsa. Det finns många olika sätt att hälsa beroende på kultur och inom olika befolkningar och olika vanor. Men det som är viktigt när man hälsar, det är att se personen, att uppmärksamma personen man hälsar. Slavens, tjänarens uppgift var att tvätta gästens fötter. Att kyssa kinden hörde också till vanor, eller mycket respektfull gäst i hög position fick man kyssa handen. Och att smöra in olja, olivolja i huvudet. Vi har ju vana att skaka hand. Det är en mycket, mycket vanlig och fin gest i våran kultur. Det är vanligt att också att man kramas och att man även nickar. Att man på olika sätt hälsar på varandra. Det finns många olika sätt att göra det. Hur uppförde sig denna kvinna med dåligt rykte? Trots hur människorna såg ner på henne, så kom kvinnan och ställde sig bakom Jesus. Hon kom och grät. Vad beskriver denna gråt? Man kan tänka sig att det fanns tecken av ånger. Kanske kanske var mer frågan om glädjens tårar. Att hon hade hört och sett när Jesus talade, och att hon hade trott att här är hennes herre och frälsare, och att här är Herrens frälsare som inte jagar iväg henne. Så många hade jagat iväg henne. Så många hade visat handen för att hindra henne. När du ändrar i ditt liv, då får du förlåtet. Men hur agerade Herren Jesus? Alldeles tvärtom annorlunda. Att vi först skulle ändra vårt liv, och först då skulle få det förlåtet. Det här kommer från människan. Från den mänskliga kraven och den människocentrerade tron. Kvinnan grät. Fötterna blev blöta av tårar. Hon torkade dessa fötter med håren, kysste fötterna och smorde dem med dyrbar balsam. Från tron framkom kärlekens gärningar. Farisén hade inte visat det minsta tecken för att välkomna kvinnan som kom. Man kan tänka sig att skulle vi komma till ett hus och som gäster, vi kommer och vi öppnar dörren och mötes husvärden säger ingenting, ingen talar någonting. Vi får hänga av våran jacka, vi får själv leta våran plats och vi blir inte noterade på något sätt överhuvudtaget alls. Så agerade denna farisé. Och här på sommarmötet har vi fått era glada hälsningar. Vi har fått se varandra efter uppehåll med år emellan. Guds frid. Vi har glädjefullt fått hälsa varandra, mötas med varandra. Det finns en mycket stor innebörd i denna hälsning. Ibland hörs inte orden, men blicken möts. Blicken att jag respekterar det, och jag, det är glädjefullt att se många vänner här också under denna stund. Finns det många vänner som inte har kunnat kommit till dessa möten, som lyssnar via radio eller internet långt bort ifrån. Någon ligger i sin sjukbädd, kanske inte ens kan lyssna. Men långt bort kan det finnas någon vän som kommer ihåg denna person, som kommer för att hälsa på. Och för att hälsa på honom eller henne. Kommer med Guds frids hälsningar. Jesus sände 12 lärjungar och berättade att när ni går in i huset, hälsa med fridens hälsningar, salom. Hälsa frid. Och vill inte gästerna ta det, så får ni tillbaka eran frid. Jag tänkte på det igår när jag fick dela nattvard tillsammans med många präster. Och alltid i slut orden sa vi till alla mötes gäster att stanna i Guds frid. Stanna i Guds frid. Det är mycket vackert och innehållsrik hälsning att få förbli i Guds frid. Ibland kan det vara kännas jobbigt att hälsa. Det finns obekanta människor. Vi kanske mumlar våran hälsning till den andra. Men ändå att se den andra personen. Vi behöver inte vara skamsna, känna att vi är skam över att vi träffar andra, men det gör vi ändå många gånger. Men tänk om inte denna gäst hälsar alls. Det kan vara så att han eller hon inte ser, utan bara råkar gå förbi. Men om inte den här vännen medvetet inte hälsar på den personen, fungerar han eller hon då som denna fariser i denna berättelse? Vad innebär det om ingen säger Guds frid till dig? Budskapet är då att du hålls inte som troende. Om någon enskild kristen att jag ska inte hälsa på denna bror eller syster, för jag tycker att denna person är så syndig, och kanske berätta till andra att vi ska inte hälsa på den, så agerar denna person som farisén i denna berättelse. Vi måste fråga oss i detta sammanhang mycket allvarligt. Ser vi in i den andra personens hjärta? Jesus såg. Men ser vi? Och samtidigt måste vi fråga oss allvarligt framför Guds ord. Ser vi vår egen situation? Vårt eget tillstånd? Här har vi fått minnas att det är mycket... att det är bra att lära sig kristendomens historia. Att få komma ihåg att som är vackert och fint. Men det är också bra att lära sig om att när har man fallit och hamnat fel. Var har splittringarna kommit ifrån? I vår kristenhetens olika skeden. Tidigt och även senare har det då framkommit tre slags delningar i Guds lära. Att människan blir på något sätt likställd med Gud. Att vi som människor tar positionen som Gud. Och det här må Gud bevara oss ifrån. Att inte detta ska ske. Farisén Simon hade tänkt att kvinnan var syndig. Mitt i den här berättelsen så framkommer det en liknelse om två män. Och som var skyldiga olika summor pengar. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. Bägge summorna var stora summor. När de inte kunde betala så fick den som hade lånat ut pengar gav synderna förlåtna. Skulden förlåtet. Bägge fick skulden förlåtet. Bägge fick nåden. Även om denna Simon så var gästvärd. Han var Han hade en skuld, men han visade ingen kärlek. Men denna kvinna visade sin kärlek hela tiden. Kärleken är ett svar för att man har fått uppleva nåd. Benådning. Hon hade fått alla sina synder förlåtna. Inte bara vissa synder. Utan hon hade fått alla synder förlåtna. Hon fick alla de många synder förlåtna. Och hon älskade mycket. Kärleken är en andens frukt. Idag alla goda mötesgäster, har du fått lite eller mycket förlåtet? Hur är Guds rikets ljus eller Guds ords ljus kan vi se vårt eget tillstånd? Är det inte så att för dig och mig så har det förkunnats alla synders förlåtelse. När vi minns och kommer ihåg att hur mycket jag har blivit älskad och hur mycket jag har fått förlåtet, vill inte då vi också ge bröder och systrar deras synder förlåtna, även om synderna skulle vara tunga, att be för att få kraft för att förlåta och att ta emot förlåtelsen. Jesus gjorde någonting mycket ovanligt. När han åt med måltid hos en gäst, så började han anklaga gästvärden och sa det så att du ser den här kvinnan, jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte vid huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Tron gav sig uttryck som kärlek. Troligen syns i hur vi är gentemot, hur vi förhåller oss till det som står oss närmast, det som är nära. Farisén tog illa upp av kvinnan. Men ännu mer tog farisén illa upp hur Jesus gjorde. Farisén är inte huvudfiguren här, inte heller kvinnan. Det centrala för allt är Jesus Kristus. Jesus tar inte avstånd. Jesus benådar, tar emot, tar inte avstånd för den såra när han har gjort fel. Kanske finns det någon som åhörar det här som har fått höra att du inte är rätt person för att komma hit, att du duger inte hit, som har fått möta avstånd och motstånd för att få komma till mötet, att du får inte komma hit för att du är så här eller på något sätt och vis, att man inte skulle duga. Som människor kan vi säga så här. Som människor kan vi i hemmen, i familjerna. Jag tänker på er mammor och pappor. Familjer som har många barn. Det är bra att det finns barn som hjälper. Som lär sig goda ting hemma, att ta ansvar. Men samtidigt tänker jag att de äldsta barnen i familjen som hjälper, och de små som behöver familj, att om de här äldre barnen, att även de äldsta barnen behöver kärlek, famn och ömhet. I alla åldrar, och oavsett hur stor man är, alla vi behöver kärlek, alla vi hungrar efter kärlek. Som människor kan vi hindra de andra människor, men Herren Jesus konungen tog inte avstånd från någon. Dessa möten har vi fått höra glädjebudskap, en god budskap om Herren Jesus Kristus. Och till dig som är erfar att du är precis som denna kvinna, att ofta har någon tittat mot dig med ett avståndstagande blick, men så ser inte Herren Jesus. Jesus tittar benådande, full av nåd. Det har varit mycket tilltalande för mig. Det bibelstället där Petrus hade nekade Jesus 3 gånger innan tuppen gal. Evangelisterna berättar att Jesus tittade mot Petrus. Vi kan bara fundera, tänka om hur Jesus tittade mot Petrus. Petrus som hade förnekat honom 3 gånger. Full av nåd och av kärlek. Evangelisten berättar att Petrus gick ut och grät bittert. Och kvinnan i farisens rum talade inte, men hennes gärningar var talande nog. Inte heller idag behövs långa tal, även om jag har pratat predikat länge här, men i vardagen de små kärleksgärningar till vännen, till det närstående, det har en stor betydelse. Vi ska inte endast begrunda Guds ord, utan ordet begrundar oss. Kristus tittar, ser benådande på oss även idag, hos var och en. Även om vi hade hamnat i fariséns tillstånd, i det skenhelhet och känna denna hårdhet, så hade Guds son tittat benådande även på oss och kallat på oss för att ta del av nåden, av hans nåd. På predikomötet fanns en fråga i anförandet. Räcker det om vi endast predikar Kristus? Det fanns en äldre präst som höll ett tal då och berättade. Det var mycket tilltalande. Där Kristus är, där finns hans rik. Att vi alltid ska predika om den uppstående Herren Jesus Kristus. För som syndiga människor kan vi inte få tröst någon annanstans ingen annanstans. När jag arbetade i sjukhuset. Ska jag inte berätta om enskilda människors berättelser på grund av den tystnadsplikt jag har. Men det kan jag berätta. Att det är en människa som är på väg att lämna. Blir tröstad. Endast av den korsfäste Herren Jesus Kristus. Men inte ens endast den som lämnar. Utan för oss alla andra som har livet framför oss. Eller många år framför oss. Även du. Även du kommer bli tröstad av att du även idag får tro att alla dina synder är förlåtna i Herren Jesus namn och försoningsblod. Du får känna dig trygg att Herren Jesus ser dina bekymmer, ser allting. Att Paulus sa till församlingen i Korint att hos er vill jag inte veta någonting annat än om Herren Jesus Kristus. Jag vill inte veta om någonting annat än om den korsfäste Herren Jesus Kristus i församlingens mitt som ordets tjänare. Vill vi att om ingenting annat än endast om den korsfäste Jesus Kristus. Paulus fortsätter ett annat tillfälle att vi ska inte förkunna oss själva utan om Jesus Kristus att han är Herren. Upphöj du åhörare även denna kväll hjärtat till att tro i Jesu namn och blod. Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Vi får kännas betryggade och fortsätta vandringen. Välsigna varandra. Välsigna med dessa allra mest dyrbara evangeliet. Att Herren Jesus har plågats, har uppstått för alla våra synders skull. Att det är honom, det är han som är den som är början och slutet i vår tro. Och i slutet av denna predikan vill jag också fråga för min egen del att får jag tro mina synder förlåtna? Så här vill jag tillsammans med er förbli i tro. I Jesu namn. Amen.